välkomna till ännu ett avsnitt av podcastserien Motivation för lärande. Jag heter Greta Olsson och kommer att leda er igenom en forskning om lärande och studiemiljö. Med mig i studion idag har jag två stycken personer.
Jag heter Lena Boström och jag är professor i pedagogik vid Mittuniversitetet. Tidigare har jag jobbat som lärare under många år.
Och jag heter Göran Bostedt, är docent och universitetslektor i pedagogik och verksam är på Mittuniversitetet, precis som Lena i många år i det här laget.
Och er har vi ju träffat förut i den här podcastserien. Välkomna tillbaka. Och idag då ska vi prata om ett ganska stort problem inom skolvärlden. Och det är lärarbristen. Vad är det för något?
Ja, lärarbristen har blivit accentuerat de senaste 10-15 åren. Men det har funnits länge tillbaks. När jag började som lärare 1983, då fanns det bara en tjänst i min kombination som jag kunde söka i en ganska stor kommun. Nu finns det så många obehöriga eller så många som inte har lärarexamen. Så över hela Sverige så har den här lärarbristen ökat år för år för år. Men det är kanske 2014-15 som det blev, man såg det i media och forskningen. Någonting har hänt som är riktigt, riktigt dramatiskt.
Jag undrar kanske om det har något med politiken att göra. Har de politiska reformerna påverkat dagens läge, Göran?
Ja, det tror jag man kan säga. Jag höll på med en studie om det också, där vi har tittat lite grann på bakgrunden till den lärarbrist vi har idag. Och så har vi gått 50 år tillbaka i tiden och skrivit en rapport om det. Men förutom det så finns det mycket annan forskning också om det här som pekar på att en av problembilderna i Sverige är den omfattande och återkommande reformeringen av skolan. Man brukar jämföra Sverige med Finland och i Finland så brukar man prata om det finska undret, hur väl skolan fungerar. Och det som karaktäriserar Finland är att man gjort få förändringar. Alltså man bygger på stabilitet snarare än förändring. I Sverige så har vi haft olika politiska majoriteter som har velat olika saker. Och då ändras förutsättningarna för skolans arbete och det skapar i sin tur otydlighet och osäkerhet inför att jobba i skolan.
Absolut. De politiska reformerna är, tror jag också, en väldigt stor del av lärarbristen. Men det finns andra parametrar som också spelar in. Vi har till exempel haft nativiteten med barnafödandet har gått i vågor. Vi har haft ganska stor invandring som skolorna inte har tagit höjd för, där det har blivit större barngrupper. Man har också förändrat vissa lärarprofessioner där man har minskat på personal men ökat antal elever. Man kan ju säga att det är politiska reformer det också, när man ändrar delningstal, man ändrar förutsättningarna för hur många som kan vara på ett fritidshem eller i en skolklass.
Och hur ser det ut idag? Hur är läget med lärarbristen, Göran?
Ja, den är som Lena sa ganska allvarlig faktiskt. Man räknar med att det saknas ungefär drygt 20 000 lärare i Sverige. Och då är det obehöriga lärare som måste jobba istället och som får konsekvenser för just synen på det med lärande och effektiv inlärning och kunskapsbaserad inlärning. OECD har gjort beräkningar på att det saknas nästan 70 miljoner lärare i världen i stort. Så Sverige dras med den typ av problematik som återfinns i andra länder. Och då måste man börja fundera på vad är det för underliggande mönster som förklarar det här och vad kan man göra åt det i strukturell eller innehållsmässig mening. Många hävdar då att lösningen på det här är högre lön. Vi tror inte att det enskilt är lösning utan det måste till många andra faktorer också.
Vad säger du, Lena?
Ja, alltså man säger att det kanske är 25-30% som inte är behöriga. I vissa kommuner är det så få som kanske 35% som är behöriga, resten är obehöriga. I andra kommuner är det kanske 80-90% behöriga. Så det skiljer sig mellan olika platser i Sverige. Vi vet att i glesbygd så finns det mer obehöriga. I den socioekonomiskt utsatta områden är också fler obehöriga. Sen skiljer det sig mellan ämnen. Vi har till exempel en stor brist på lärare i matematik och naturorienterade ämnen. Men även på fritidshem, där är det bara 42% som är behöriga. Och sammantaget så tycker jag att det är en allvarlig situation.
och den förvärras i Sverige. Det prognostiseras att lärarbristen i Sverige kan öka till upp mot 45 000.
Och du pratade ju lite om det innan, Göran, det här med lösningarna. Det här kan man inte lösa snabbt, eller hur, Lena?
Absolut inte. Det finns ju många olika lösningsförslag och vi har frågat olika grupper vad de ser för olika lösningar. Och det är en ganska splittrad bild alltså. Många menar då att högre lön skulle hjälpa, andra menar att det absolut inte skulle hjälpa. Kortare utbildningar tycker vissa, andra tycker inte det. Men det Göran och jag har kommit fram till det är att vi måste, nummer ett, förstå vad det beror på om vi ska kunna åtgärda det. Nummer två, vi måste ha en balanserad diskussion i media och i samhället. Och nummer tre, vi tror att man behöver ha något slags samhällskontrakt där vi tillsammans drar åt samma håll. För den senaste studien vi har gjort har ju visat att det är inte enkelt då att få alla olika aktörer att se det på samma sätt. Vi måste stödja, backa upp skolan så att folk vill komma dit och jobba där, så att eleverna kommer dit och att de får bästa möjliga förutsättningar.
När vi försöker förklara det här i våra studier, Lena och jag, så har vi tagit fasta på en teoribildning som heter Wicked Problems. Och den pekar just på att vissa typer av samhällsproblem, som just lärarbristen, karaktäriseras av att det beror på väldigt många olika saker. Att de olika åtgärderna som kan sättas in kan vara motsägelsefulla och att de är förändliga över tid är ofta baserat på känslor och värden på olika sätt. Och det där pekar på, just som du sa inledningsvis, är att lärarbristen går inte att se på utifrån en ambition om quick fix, utan det måste till någon form av grundläggande analys. I våra teorier så pratar vi också om någonting som kallas fleraktörsperspektiv. Det vill säga att för att vi ska kunna få en lösning på det här så måste man ta in perspektiv från många olika aktörer. Det är både elever och vårdnadshavare och lärare och rektorer och politik. Och samlas i det här samhällskontraktet som Lena nämnde. Samlas i ett samtal om det här och ha långsiktighet och uthållighet.
Något som du nämnde lite tidigare, Lena, det var ju att ni har sett på olika grupper. Hur ser de olika grupperna i forskning ut och hur ser de på lärarbristen också?
Till exempel rektorer, de tycker att mediebilden är inte alls bra, att den förvärrar lärarbristen. De håller inte med om att det behövs högre löner. Däremot, lärare är inte så bekymrade över mediebilden. Och de tycker det motsatta, att ja, men vi behöver högre löner. Så det är en skillnad som vi har hittat. En annan skillnad är när vi har frågat elevhälsopersonal. De har en ganska annorlunda syn på vad som har orsakat lärarbristen jämfört med lärare, rektorer och andra. Och det har vi funderat över, Göran och jag, vad det kan bero på. Men de har ju ett annat perspektiv. De tittar på eleverna. De har inte samma dagliga kontakt med praktiska arbetet i klassrummet etc. Så elevhälsopersonalens perspektiv kommer vi att studera djupare, för det förvånade oss att de inte såg samma problembild.
Och det är ett problem att det finns såna här olika uppfattningar bland de här som vi kan kalla för policyrelevanta eller betydelsefulla aktörsgrupperna i skolan.
Och en annan skillnad som var väldigt tydlig, det var att obehöriga lärare ville ha snabbare validering, de ville ha kortare utbildningar. Däremot de behöriga lärarna tyckte inte alls att det skulle hjälpa lärarbristen. Så man pratar ju utifrån sitt eget perspektiv också.
Vad kan resultatet bli? Kan det bli total katastrof?
Jag tror ju att man hittar obehöriga och sätter på olika lärartjänster. Och det är ju inte en total katastrof. Men däremot är jag bekymrad över kunskapsinhämtandet och elevernas förutsättningar för att lära sig det de ska lära sig. Jag är också oroad om läraryrket blir någonting som man väljer i sista hand och inte i första hand. För vi behöver de bästa lärarna, så att jag är bekymrad över den kunskap som eleverna får genom att det är väldigt mycket obehöriga lärare.
Vad säger du, Göran?
Ja, möjligen så kan jag kanske vara lite mer oroad än vad Lena ger uttryck för. Alltså, vi är i en mycket besvärlig situation, både internationellt och även i Sverige. Det finns regionala variationer internationellt i det här. Till exempel så är omsättningen lärare mycket lägre i södra Europa än i norra Europa. Det gör att norra Europa är extra illa ute. Så det är en utmaning både för de ungas inledande resa i livet men även för samhällets skull att ha drivna, duktiga medarbetare som kommer ut. Så det här är en viktig fråga att adressera.
Är det så att om man studerar till lärare ser möjligheterna ljusa ut för att få arbete då?
Jag skulle vilja säga att det finns väldigt goda möjligheter att få jobb när du är klar med din lärarexamen. Men det är ett krux med lärarutbildning i Sverige, för du behöver lärarlegitimation. Tidigare var det många som utbildade sig i olika ämnen, men nu måste du söka legitimation för att kunna sätta betyg och få fasta tjänster. Så det är ett litet hinder som vi har i Sverige om vi jämför med andra länder, för vi är ju med i ett internationellt forskningsprojekt om det här.
Vad säger du, Göran? Finns det möjlighet till jobb?
Ja, det finns väldigt goda möjligheter. Och inom vissa ämnen mycket mer, de naturorienterade ämnena, så är det väldigt brist. Så det finns goda möjligheter att få jobb och kommer vara goda möjligheter att få jobb. Och det är samtidigt som vi inte alltid fyller våra platser på lärarutbildningarna.
Lena, kan man ge ett exempel på en effekt av lärarbristen?
Det finns ett antal exempel som beskrivs i media, till exempel klasser som byter lärare varje månad. Det andra är, om man inte är utbildad, hur ska man då kunna sätta rättvisa betyg? Vi behöver lugn och ro i skolan, att eleverna får en trygghet och får lärare som kan sitt område och som jobbar under en längre tid. Och vi behöver lärare som både har de fackmässiga kunskaperna men även har de didaktiska, att kunna leda lärandet i ämnet, för eleven, för gruppen och veta hur man själv som lärare ska agera på bästa sätt. Så jag tror att en tredje konkret effekt är att vi får personer i skolan som inte har en professionell hållning.
Ja, och så skulle jag kunna lägga till att riskerna med det här är att skolan som institution tappar legitimitet. Om tilltron till skolan och skolans verksamhet som institution från samhällsmedborgare går ner, då ökar det pressen på skolan och så ökar det problembilden. På samma sätt så kan man säga att det där riskerar lite grann statusen för läraryrket. Och en utmaning för statusen skapar ytterligare genererade problem som gör att man kommer in i någon cirkel som kan bli svår att lösa. Så jag tror att det finns många olyckliga konsekvenser av det här.
Finns det något sista ni vill säga om just lärarbristen, Lena?
Jag skulle vilja berätta att vi har ju under då 3 år genomfört ett internationellt forskningsprojekt som heter WhatsApp, What About Teacher Shortage. Där vi tillsammans med kollegor i Tyskland och Danmark har tittat på problembilden. Och vi har hittat en hel del likheter, men vi har också hittat vissa skillnader. Så jag tror att om vi kan hjälpas åt både i närsamhället men även i forskarsamhället, så kan vi hitta idéer och lösningar och möjligheter för att åtgärda problemet. Jag tror att det finns mycket kraft att hämta där. Och det kan vi se i våra gemensamma forskningsrapporter också. Sen så har vi uppmärksammat att både politiker, både på regional nivå och nationell nivå, har uppmärksammat problemet och tycker att det här är högt på agendan och vill veta mer.
Men sen tror jag också, som en avslutande kommentar för mig, att jag tror att det är viktigt att man stöttar och fördjupar och utvidgar forskningen. Vi är för få som har intresserat sig för det här området.
Mer forskning alltså. Och jag vill tacka er så hemskt mycket för att ni har varit med här i studion, Lena och Göran. Och vi kommer prata om många, många andra saker i den här poddserien Motivation för lärande. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat, och lyssna gärna på nästa avsnitt. Hej då!